Men nu är jag på plats, hörni. På plats i paradiset. På plats i shoppingparadiset Florens. Och nu ställs allt på sin spets. Är det Il Mercato di San Lorenzo? Eller är det Tradera som är världens bästa marknadsplats? För någon vecka sedan så pratade jag om Tradera som en enorm marknadsplats med över 1 miljon olika artiklar och varor i en mängd olika kategorier. Herregud, så fel jag hade. Det är över 3 miljoner! Får man skärpa sig? Hörrni, jag älskar marknader. Jag älskar marknadsplatser, jag älskar att strosa runt i dem oavsett om det är en basar i Istanbul som jag en gång var på eller om det är Il Mercato di San Lorenzo i Florens. Alltså det stora, maffiga, härliga där man vet att man kan fynda, man kan hitta någonting unikt. Förutom det så gillar jag liksom vintagebutiker, alltså man kan hitta unika kläder. Det är himmelriket för mig och jag vet att många som lyssnar på det här, det är himmelriket för er också. Vi står inför en jul. Vi härjar runt i massa olika butiker. Nej, din totala julklappshandel. Dessutom miljövänlig. Bättre pris. Och säkert, ja, det är kort och gott helt jäkla fantastiskt. Det är Tradera. För alla oss som älskar att shoppa. Visst, nu är Florens. Jag strosar runt här. Det har sin charm. Men jag vet att det kommer sluta med när jag köper alla mina julklappar. Och när jag shoppar framöver också, nu när jag kommit in i himmelriket som är Tradera, ja, då är valet av marknadsplats väldigt enkelt för mig. Över 3 miljoner varor, Lego himmelrike, vintagebutiken Tradera.com. Och ni, tveka inte, bli en del av Tradera även du. Tradera.com är det som gäller, inte bara inför julruschen, utan året runt. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto.
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 1 november. Nu är det höstrusk på riktigt och vi har klivit in i den andra fasen av säsongen, känner jag. Känner du det också, Thomas Wilbacher, befinnandes i Florens?
Jag känner ju faktiskt precis ingenting av det du säger just nu, va? För jag befinner mig i ett ganska soligt, härligt Florens och har haft snart 24 timmar på mig att ta ner en jävla härlig upplevelse på Stadio Artemio Franchi igår. Så just nu är jag i en liten bubbla och har det jävligt bra i den lilla bubblan.
Jag fattar, men du kan väl i alla fall försöka förstå vad jag menar även fast du befinner dig på lite varmare breddgrader.
Tråkigt.
Det är lite soligare, lite härligare, lite mer krispigt vin och gott käk i Florens än vad det är på VKB, va, som man precis käkade bricklunch på. Men det jag menar är att vi nu har klivit in i november, vi har klivit in i den andra fasen av den internationella fotbollssäsongen som innebär att några av de tyngsta drakarna har börjat sparka tränare. Barcelona förra veckan, Tottenham precis alldeles nyss skickade Nuno. Vi har kunnat börja utkristallisera sig vart vissa lags säsonger är på väg. Vi kan börja räkna bort andra elefanter från ligatitlar, till exempel Juventus efter 2 raka förluster mot sämre motstånd i Serie A samtidigt som Milan och Napoli bara ångar på. Alltså, det är det jag menar, att nu vänder Champions League-gruppspelet, nu ska det börja liksom bli missade avancemang, säkrade avancemang. Jävligt mycket mer definieras, vi är förbi och klara med säsongstarterna.
Ja, nej men absolut. Jag tycker man har känt det ett tag, egentligen efter förra landslagsuppehållet, men som du säger, alltså den fasen man är just nu på säsongen börjar ju bli, alltså man bara tittar till ligorna, börjar ju bli segment av lag och man förstår vilka som ska kriga om vad. Det kanske är sådär varje år när allsvenskan går in i sitt absoluta slutskede. Då har den internationella säsongen satt sig lite. Man förstår också lite vilka som kommer bli säsongens spelare, vilka spelare som flyger, vilka nyförvärv som har funkat och inte funkat. Jag tänker på Sergio Ramos till exempel i PSG, det pratas om att riva hans kontrakt nu. Jag menar, i somras pratade vi om erfarenhet som kom in i PSG och hur bra det kunde bli om man tittade till liksom övriga backuppsättningen. Ja, men Kulusevskis säsong, vi förstår att det här blir tufft. Det blev inget bra med Max Allegri. Till och med kan han vara på väg bort redan i januari. De två lirar inte. Många sådana enskilda situationer, tycker jag. Dusan Vlahovic, ja, vad hände där egentligen? Ja, det är stökigt. Vi pratade om det här för någon vecka sedan. Men helvete vilken nia det är, om man ska ändå ta min upplevelse igår till ja, men något slags brett perspektiv och där alla är intresserade. Där
jag
har
tänker
vi
att det kan ersätta svepet, detta måndagstoto, i och med att vi har haft en rörig uppladdning till det här avsnittet. Du var tvungen att checka in ditt handbagage eftersom det var fullt i lådorna på flyget. Och så kom givetvis den väskan bort och vi har gått och väntat på att den ska återansluta till dig i Florens, och vi har inte riktigt kunnat veta när vi ska få till det här avsnittet. Således så har det inte riktigt funnits läge för ett svep här heller. Så att, då är det väl perfekt att du kan ersätta det med upplevelsen av att vara tillbaka på Artemio Franchi efter, det måste väl vara en 2 år?
Ja, exakt, det är ju 2 år. Sen jag var där senast. Det var precis innan pandemin, skulle tillbaka för ett år sedan, men då ställde den, jag tror att det var andra vågen ställde till det den gången, men nu jävlar, nu är vi här. Nej, men det kan vi absolut göra, och som sagt, det finns ju ett intresse säkert från många som lyssnar på den här podden till de bästa spelarna, och jag tänkte sätta Dusan Vlahovic i lite perspektiv efter det jag såg igår. Självklart sett hela förra säsongen, du också och många som lyssnar på det här liksom vet ju att det är en jävligt bra spelare, men om bara något år, om vi inte redan gör det, så kommer ju även Premier League-publiken förmodligen också prata om Dusan Vlahovic som en av de absolut bästa niorna. Och alltså den uppvisningen jag står för igår, du vet ju när man ser saker live, brukar återkomma till det också när man har varit på plats. Alltså helvete vilken bra spelare. Och
började, ja, men det är ju först när man ser spelare och lag live, det är ju då man verkligen kan göra sin slutgiltiga bedömning. För det finns ju vissa element och vissa procent som försvinner genom tv-rutan.
Ja, men det tycker jag verkligen. Jag kommer ihåg när vi var och kollade på Alexander Isak i baskderbyt som återupprepade sig igår. Nej, men vi såg ju det, och då förstår man ju också spelares storhet i en stad till exempel. Hur spelare tas emot av publiken. Det kan vara små nyanser, dels det man hör såklart om man pratar med folk, men också under matchen när spelare rör bollen, det går ett sus genom publiken, laguppställningen ropas ut. Numera är det väl på alla jävla internationella arenor att man säger förnamnet och så ropar publiken efternamnet. Jävla satyg kan jag tycka. Det ska bara DJ Decibel pyssla med nere i Neapel. Ingen annan.
Ja, det är min liksom tydliga den som verkligen inte skulle ha pysslat med det var ju spiken på Bern Arena i Örebro förra veckan när Örebro torskade hemma mot Degerfors och mer eller mindre blev klara för Superettan. Då leder ju Degerfors med 2-0 när Örebro får in en sen reducering på tilläggstid 1-2. Då är det ju inte läge för spiken att liksom 4 gånger upprepa förnamnet för att få publiken att skrika ut efternamnet. Man måste ha bättre fingertoppskänsla i det läget.
Ja, men det kan jag ju bara säga som en liten parentes då kring Dusan Vlahovic, att när hans namn ropas ut igår så buar ju folk för den situationen som han har satt sig i. Absolut.
Ja, och då undrar man ju hur det utvecklades under 90 minuter och 3 mål senare.
Ja, men det är det som är så jävla märkligt liksom. Och tråkigt och tragiskt någonstans att den moderna fotbollen är som den är. Alltså det blir ännu mer tydligt att man håller på tröjan, klubbemblemet, och i det klubbemblemet som finns historia, det finns tårar och det finns en jävla massa glädje. Beroende på, såklart på vilket lag man håller på. Finns ju de klubbemblem som är besudlade med bara sorg. Men, nej, men det är ju det handlar om, stoltheten av att representera en stad som supporter. Alltså, du håller inte bara på klubben, utan du håller på hela jävla staden eller ett område eller vad det nu är. Så det tycker jag blir mer och mer tydligt. Eller man får som supporter till ett lag i alla fall påminna sig om det allt oftare. Det var lättare att idolisera, det var lättare att älska spelare. Jag går in i varje säsong med alla nyförvärv, även befintliga spelare, med en ganska sval inställning till just spelaren. För man har blivit så jävla besviken så många gånger genom åren, de senaste 15-20 åren. Så jag orkar inte engagera mig längre i spelare. Jag orkar inte engagera mig i vad Dusan Vlahovic framtid ska vara. Prata om hur kan vi maximera liksom, försäljningen här, vad är bra för oss, hur kan vi få priset ytterligare 10-20 miljoner. Helt ointresserad av det. Utan då blir det istället att det här klubbemblemet som är så laddat med en massa känslor, det är det enda som betyder någonting i slutändan.
Men så det jublades när han smällde in mål efter mål där, eller?
Ja, men så folk jublar ju för att Fiorentina gör mål. Jublar inte för att Dusan Vlahovic har gjort mål. Och han...
Nej, men det kanske fanns någon så här dämpad ambivalens.
Ja, men det finns en sorg såklart. Det finns ett vrede som inte var lika påtagligt igår i och med att han gör tre mål. Då blir vreden snarare till sorg och att det är en ganska tråkig, tragisk situation som liksom vi befinner oss i. Många minns ju hur det var. Man har svårt att gå vidare från att liksom spelare kunde ändå vara kvar en tid. Alltså nu det har också gått ner i åldrarna. Succé för en spelare kunde kanske i alla fall vara en 3-4 år innan de gick till en stor klubb. Man kunde förlänga med den befintliga klubben, om vi då tar liksom klubbar av Fiorentinas storlek lite grann, och det spelar ingen roll vilket land vi är i.
Jag tycker nog ändå att Fiorentina har någon slags särställning här, inte bara i Italien utan kanske faktiskt i hela fotbollseuropa. För att alltså min upplevelse av Fiorentina som liksom lindansarklubb mellan då provins och big. Alltså man är större än ett provinslag, men man är inte och tävlar med de riktigt stora lagen.
Man vinner ju aldrig några jävla titlar ju för fan. Så det är...
Nej men det är det jag menar. Och man har liksom inte titeltyngden i historien, men framförallt så har man ju, till skillnad från många, många klubbar, inte bara då i Italien utan även i Europa, fått fram extrema spelare, inte minst då anfallare, eller i alla fall offensiva poängproducerande spelare, som har svikit klubben gång efter gång efter gång efter gång. Och jag vet inte vad du säger, du kan ju svara på det här mycket bättre än vad jag kan, men jag är väl inte fel ute när jag säger att det känns som att Fiorentina leder någon slags jävla lidande liga alltså gentemot sina supportrar, som måste tvingas se superanfallstalang och megalöfte efter superanfallstalang och megalöfte lämna för både rivaler, större uppgifter och ja, kanske då liksom vända ryggen till klubben som har både lyft upp dem, fått fram dem, utvecklat dem och gett dem den här karriären hittills.
Nej, men för Dusan Vlahovic, även om han är serb, så kommer han ju tidigt som ungdomsproffs till Fiorentina, så de har ju definitivt gjort honom till en seniorspelare och den spelaren han är idag. Och full cred såklart då till hans serbiska klubb som han kom från tidigare, vad det nu var för någon klubb, kommer jag inte ens ihåg. Men du har Bernardeschi också, fostrad i Fiorentina, då Federico Chiesa från Settignano till Fiorentina och sen fostrad i klubben. Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, det är allt i nutid, så absolut. Och som du säger, alltså den utvecklingen, Bernardeschi, ja, nu är han i alla fall, nu gick båda till Juventus och Vlahovic ryktas till Juventus.
Där och då när Bernardeschi lämnade så visste man ju inte det man kanske känner idag, utan då var det ju mycket mer känsligt.
Men ni är ju ändå landslag och liksom spelar.
Tänker i retrospektiv. Ja, precis. Men sen så tänker jag också att alltså så här, min generation, man är ju uppvuxen med en relation Fiorentina, Juventus då, Roberto Baggio, det sveket. Battistuta lämnar till slut Fiorentina för Roma. Nu har väl han, alltså jag vet inte hur snett jag är på det, men Senast jag var på Artemio Franchi och såg Roma var ju även Battistuta på plats, så han blev ju inte utbuad unisont av hela arenan liksom, utan han har väl lappat ihop den där relationen helt okej.
Ja, nej men alltså Battistutas exit var ju påtvingad eftersom Fiorentina inte hade några pengar. Det var ju precis när man gick i konkurs. Så det är klart. Han hade många bud under hela 90-talet som han nekade, alltså likt stora bandiere nekat övergångar tidigare, större pengar och chans att vinna gjorde även Battistuta. Så att, och efter karriären så har han ju liksom delvis också bott i staden och väldigt starkt band till klubben och så vidare. Så att Battistuta är ju definitivt liksom Fiorentina och Viola, och alltid när han har pratat i intervjuer efter, visst Scudetto finns väl där med Roma, men det är bara Fiorentina. Man rev hans staty nedanför Fiesole visserligen, men det var frustration lika mycket som ilska.
lilla sidospåret.
Ja,
visst, statyn rev så, men vad fan, skit i det.
Det var en jävla pissstaty, alltså, det ska fast sägas. Alltså.
Men kanske att det här blev liksom Fiorentinas lott i fotbollslivet, att en otroligt fin klubb från en enormt liksom vacker stad som har sin plats i den mänskliga historien och den lila tröjan och liljan, liksom renässansen i DNA:t. Men det är också liksom Fiorentinas lott att få fram så jävla fina offensiva spelare som man vet snart ska svika dem.
Ja, men det är det. Och så kommer Nico Gonzalez, nu är han ung och sådär. Men han flyger ju satan, avstängd var han inte igår under covid. Men man vet ju att liksom, blir han lite för bra så är han tyvärr lite för ung för att Fiorentina ska kunna behålla honom, utan då går han ju till en större klubb, och spelarna kommer ju i 99% av fallen alltid välja ära och berömmelse och pengar. Så kan de vinna titlar, de har större chans att vinna titlar någonstans och dessutom tjäna mer pengar, då går de, allt styrs av agenterna. Och för all del även, tycker jag, alltså glöms bort lite i deras vilja också. Tyvärr ser ju fotbollen ut så. Att de påverkar så mycket. Men, jag vet inte. Det finns väl någon slags förståelse i det där kanske också. Hur som helst så var han ju brutal igår. Och, alltså, nu har jag ju följt Fiorentina. Inte under 80-talet. Det var liksom 90-tal och framåt. Och, de enda spelarna som jag har sett födas i Fiorentina. Offensiva spelare som har fötts i Fiorentina. Kanske generellt sett. Som har varit på samma nivå, det är ju Battistuta och Roberto Baggio. Det finns ju inga andra spelare som har varit nära Dusan Vlahovic enorma talang. Och det säger faktiskt en del, för det har passerat några ruskiga spelare. Så tror att Vlahovic säkerligen, alltså de som tar honom nu, de har en anfallare som är precis bakom Haaland. Men jag såg lite siffror igår också, jag vet inte om ni tog upp det i Fotbollssöndag Europa, men han är ju liksom på samma siffror som du vet Kurt Hamrin var en gång i tiden. Jämför man hans senaste kalenderår så är det bara Haaland och Lewandowski som har gjort fler mål då. Då spelar han ju dessutom, det ska man ju också komma ihåg, alltså han spelar i Fiorentina. Han har inte Bayern München-uppbackningen. Okej, Dortmund kanske inte riktigt ska jämföras då. Men det är i alla fall ett bättre lag och en bättre uppbackning än vad Dusan Vlahovic har haft i Fiorentina. Man får inte glömma bort att han hade fucking Beppe Jacchini som coach förra året. Så det är klart att det är inte Dortmunds anfall liksom som väller fram med Royce med bollen vid fötterna.
Nej, så är det.
Nej,
så är det. Jag tycker det syns det att han har vuxit in i sin kropp alltså bara senaste halvåret, året. Alltså, han är ju fortfarande väldigt ung och han har ju lagt på sig några kilon. Det är ju lite likt Alexander Isak. Nu kanske Dusan Vlahovic har liksom ett par kilo mer att bära upp, och Alexander Isak fortfarande är åt det gängliga hållet. Men du fattar vad jag menar, att backar man bandet två år så då var ju Vlahovic betydligt mer tanig och kanske inte hade satt sig i den här kroppen han har nu. Nu känns han ju otroligt kontrollerad och koordinerad, och han har koll på både balans och alla muskler och rörelser. Han ser så jävla atletisk ut.
Ja, nej, men det gör nog ruskigt fin i det felvända spelet. Just det här italienska sluga, lägga sig vid rätt tillfälle, ta med sig en frispark där man kanske får bollen lite långt ifrån sig. Vilket i slutändan, han vinner ju bollar såklart också, suger ner dem, spelar vidare. Ganska altruistisk som fotbollsspelare fortfarande. Det blir en stor nia redan, och vad ska det då bli av honom? Han kommer ju aldrig vara en djupledsspelare. Men han behöver inte vara det, för han kommer bomba in bollar. Och jag tycker så här, par av de målen som han gör igår, eller två de spelmål han gör igår, tycker han är så jävla kylig också. Han bränner i något läge så där som han krigar till sig innan. Man kan lita på honom. Alltså för ju tankarna tillbaka till Luca Toni som var 32 år och extremt jävla erfaren. Alltså det tog en hel karriär för Luca Toni att bli en så bra avslutare egentligen som Dusan Vlahovic. Sen håller jag i och för sig fortfarande Luca Toni kanske lite bättre på huvudet än Dusan. Men det blir väl någon så här känslomässigt sval hyllning detta. Men jag tror att alla hör vad jag säger när jag placerar honom där jag placerar honom bland talanger som har kommit fram och även i fotbollseuropa här och nu. Som nia. Yeah! När ni tänker på Lavazza, vad tänker ni på då? Bryggkaffe, kanske? Ni kanske tänker på en cappuccino nere på Il Bar. Och någon som har varit i Italien nyligen, jag vet att folk har börjat resa igen, kanske har suttit på en piazza i Florens och njutit av en god espresso från Lavazza. Ja, de har onekligen kaffe för alla smaker. Alla olika sorter såklart. Jag älskar Lavazza Qualità Rossa med lite chokladtoner, lite nötigt. Ja, men ni hör ju, det är så gott så. Det alla inte känner till, det är att de nu också finns som kapslar. Jajebuxingen, Lavazzas kaffekapslar, de är kompatibla med Nespressos originalmaskiner. Det är en perfekt balans mellan en äkta italiensk espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Ja, men där har ni hört oss prata om tidigare. Det är i en aluminiumkapsel noll koldioxidutsläpp. Lavazza är såklart inte ansluta till Nespresso, men jag vet att det är många som har de maskinerna hemma, därför säger jag det. Just nu så har vi ett unikt erbjudande bara framtaget till er. Om ni inte har testat Lavazzas nya kapslar, ja, då ska ni såklart göra det nu. Med vår kod TOTO20. Gå in på Delitea, D-L-I-T-E-A, Delitea, och klicka hem kanske Qualità Rossa eller ert favorit Lavazza kaffe. Koden är TOTO20, den är aktiv mellan den 28 oktober och den 10 november. Så passa på hörni, vi säger stort tack till Lavazza.
Rent upplevelsemässigt då, du hade ju med dig dina döttrar, jag vet inte för vilken gång i ordningen Stella och Alba var på Frankie, men det var väl första gången för Florens, alltså din yngsta dotter?
Ja, hon var faktiskt med förra vändan också. Så det var andra gången för henne på Frankie.
Okej, okay, men Stella och Alba har ju varit med en del på AIK-matcher, ja. Alltså, har de någon slags jämförelse att göra i hur de super in att gå på fotboll i Italien kontra att gå på fotboll i Stockholm?
Ja, nej, men det är väl egentligen hela upplevelsen som är lite större. Sen kanske mer slentrian hemma och ta bilen in eller tåget in och sen se match och sen så åker man hem, alltså lite vardag över allting runt omkring, och här med alla Panini food trucks och Lampredotto och sen allt folk, allt lila, det är ju sådär i Italien, alltså det är mer liv och rörelse kring matchen, och om man bara tar liksom i närområdet kring stadion så är det ju så mycket som händer, det är så mycket att se, och alla stånd med Fiorentina-prylar, och de skulle hitta någon ansiktsmask liksom med Fiorentina och gick runt själva, och jag träffade lite kompisar och det tyckte de var lite kul, och vi stod och pratade och fick presenter och så här.
Min upplevelse är att en match i Italien med avspark 15, det är en matchdag som varar från 10:30 till 21.
Ja, men i alla fall fram till 6:30, och Och, ja, men den börjar tidigt. Och, ja, men det, och sen så tycker jag att det är fantastiskt för att i Italien så går ju alla verkligen på fotboll också, i alla åldrar. Det är väldigt mycket barn och väldigt mycket familjer, och det är äldre par som har klätt upp sig och satt på sig sin gamla Fiorentina halsduk som alltid har varit med. Nu satt ju vi på i tribunerna på långsidan så där, mycket, ja, men så här, folk är eleganta och stiliga, men sen så när matchen börjar så lever ju alla sig in i matchen på ett sätt som inte är fitta kuk domare och sådär, som jag upplever är mycket mer hemma i Sverige, mycket mer hets, mycket mer svordomar och mycket mer hat än på en sån här match. Och då ska jag säga att Spezia är en antagonist. Alltså, vi möts genom åren, gillar inte varandra, och det är Spezia var fan cool, och de inleder med liksom nidramser mot Florens. Ni är som Pisa, sjöng de, vet du. Och det största hatet som Florens har med någon klubb, ja, Juventus, eftersom Pisa aldrig är i högsta divisionen, men annars är det Pisa, och det finns ett hat sedan medeltiden som vi har pratat om mellan städerna Florens och Pisa. Och då körde de bara CT, kom eller Pisa, kom eller Pisa, och då var det ju folk vansinniga. Men runt Läktarplats, det är liksom folk vänder sig och pratar och bildar små grupper, och det, någon ropar rakt ut, och det är någon säger något kul, så 50 pers runt om som har hört det garvar, och mycket sarkasm och ironi och sådär. Jävligt kul. Och sen är det ju alltid härligt att gå på en match där hemmalaget vinner, dessutom då laget som vi höll på i det här fallet, och då blir ju stämningen men det blir extra bra. Andra halvväg så var ju hela Curva Fiesole i bar Uber, och det var dansande och hoppande och allt möjligt, så det är en jävligt positiv fotbollsupplevelse, så att säga.
Åkte även din tröja och jacka av, eller?
Ja, alltså Florens frågade om vi skulle ta av oss och köra. Hon gillar inte kläder så mycket heller, så hon tog tillfället i akt när hon såg att de hade tagit av sig tröjan på kortsidan. Så, men alltså, den här gången så stannade den på. Kom ihåg när vi var i Hamburg när den åkte. Alla våra resor har den åkt egentligen, va?
Den var av i Hamburg, den var av i Leeds, den var av i Florens sist. Den har varit av i Rom. Jag tror nog att den har varit av. Den var ju av i Frankrike. Ja. Både en och två gånger.
Kan ha klarat sig i San Sebastian.
Nej, det tror jag inte ändå.
Den var mitt väl lilla av där. Desperata försök att få kontakt med Alexander Isak.
Ja. Nej, men jag tror faktiskt den åkte av i San Siro också.
Kan ha varit av. På Bar Nestor.
Kan den åka av så åker den av. Det är väl någon slags tumregel när Wilbur José, artisten, går på fotboll. Så att glädjande att höra att han stannade hemma den här gången då. Men exakt, underbart exakt. Då, det var din upplevelse på Artemio Franchi, tillbaka i Florens igen. Fio vinner med 3-0, Dusan Vlahovic underströk för alla som fortfarande kanske tvivlar att han är ju en av de absolut hetaste anfallarna i hela fotbollsvärlden. Och jag tvivlar inte på att han kommer gå i någon slags Belotti-fälla, att avvakta lite för länge och sen kanske rent av fastna, gå på lite myten av sig själv, och så undrar man till slut att han kanske inte var så där jävla bra ändå.
Vlahovic kommer ju lämna,
om inte i januari så kommer han ju lämna i sommar, och då kommer han ju gå till en riktig storklubb, och jag är helt övertygad om att han kommer leverera omgående.
Ja, men, alltså, jag är helt övertygad om att han kommer inte vara någon belott eller kommer inte gå på myten om sig själv någonstans. Han skulle kunna signa vidare med Fiorentina, han skulle få det största kontraktet någonsin i Fiorentinas historia, men han är inte den spelaren. Han är inte gjord för att stanna i Florens. Så är det bara. Vissa kan man försöka locka kvar och sådär. Men inte Dusan Vlahovic. Så det är bara att glömma honom. Och det i matchprogrammet, eller inte matchprogrammet, men det görs en gratis tidning som alltid delas ut innan. Så där. Då var ju första sidan på den igår. Vem tar vi? Va, liksom. Och så var det sex ansikten. Så att alltså, Fiorentina håller ju redan på att gå vidare från Vlahovic. Och som jag sa, det var inget jubel åt honom igår, utan det var rakt, ja, men det var lite busvisslingar, inget så här stort hat, men man börjar gå vidare.
Jag tänker att vi snart givetvis måste ta oss till England och avhandla situationen som uppstått i Tottenham. Men innan vi gör det så tänker jag att vi håller oss kvar lite i Italien. Zlatan Ibrahimovic gjorde igår 1-0 mot Roma. I och med det så gjorde han sitt första mål i karriären mot ett José Mourinho-lett lag. Och det var väl ingen större skräll att det skedde just mot Roma, hans absoluta favoritmotstånd i Serie A-sammanhang och när det kommer till italienska klubbar. Men det var ju dessutom hans 150:e mål i Serie A, understryker väl bara hans särställning som modern svensk målskytt i den ligahistoriken. Han var ju sen ordentligt inblandad i både ett och två mål som dömdes bort. Han fixade straffen som Kessié satte dit till 2-0 och bytte sen ut för att misstänkas sparas till matchen mot Porto här i veckan. Alltså den Zlatan som har sett lite kant ut, som hoppade in mot Porto och var ganska otajmad och som stod för en stundtals direkt svag insats mot Bologna och som man har undrat lite, vad gjorde egentligen det där knappa halvåret och under skadeperioden här senast med honom, och han fyllt 40 och så vidare. Fy fan vad bra han såg ut igår igen, alltså. Helt sjukt!
Ja, nej men du vet, ser nästan lite lätt ut i steget. Det är ju det som är så jävla bisarrt när han kommer tillbaka från sina skador. Att du vet, det brukar ofta gå någon match innan han kan röra sig egentligen på planen. Det ser ut som ett kylskåp direkt när han kommer tillbaka. Bara, hur fan ska det här gå? Ska han bara vara inne på planen för att stångas och eventuellt liksom trycka in en boll som han gjorde till slut mot Bologna? Man måste ju bidra mer. Men igår var det ju Zlatans match. Alltså det var han,
ja, herregud,
han som bestämde på planen. Alltså det blir några mål i offside och sådär. Men det är hans match.
Nej men alltså 2-0-målet han gör som blir bortdömt för offside. Alltså det är sånt klassmål och det är ju ett mål som, alltså han ser ut som peak PSG-Zlatan.
Ja, absolut. Ja. Det finns ingen skillnad. Absolut ingen skillnad. Och så just där, men alltså avsluten. Jag tror att när han missar ena, när han kommer fri sen direkt efter och målvakten räddar, han, precis innan han skjuter så kollar han ju ut till linjedomaren och ser om han har satt upp flaggan. Men jag tror att han inser själv att det är så här, det här sätter han om han vill också. Han kommer ju vara nästan 100% liksom framför mål, och hur många anfallare är det?
Nej, det är verkligen inte många, inte ens Vlahovic. Men jag måste säga det att när man såg då Milan igår med återigen då Zlatan i det här slaget, när han ser ut som han gör igår, då får man ju en sån tro på det här Milan att det faktiskt kan, ja men det kan gå riktigt jävla bra det här, det kan bära långt. För att med den Zlatan längst fram, och när man då får tillbaka några av sina tyngsta nyckelspelare som har varit borta i både skador och covid och avstängningar och det ena med det tredje, och Tatarosano kan liksom mota Olle i grind och freda sitt mål där längst bak. Alltså jag tittar på övrig tabell och det är liksom så här, ja, visst, Inter hänger ju på och nu möts de i derbyt på söndag, men skulle Milan vinna den matchen, ja då är det 10 poäng ner till Inter. Alltså då känns det som att då är det Milan och Napoli som slåss om det här. För Juventus är väl bara haka av nu, 15 poäng.
Ja. Nej men alltså Inter får ju bita ihop alltså, om de ska hänga med här. Problemet för Inter och eventuellt något annat lag, nej det är väl bara Inter. Problemet för Inter i det här läget är att jag tror inte Napoli och Milan kommer tappa så mycket. När fick de sin första svacka egentligen? Alltså de hade ju en svacka typ, var det februari någonstans, Milan?
Ja.
Förra säsongen. Jag tror att det var där någonstans. Du vet, det var mer fram till, ja men det var ju matchen när, sorry, vad fan. Det var ju Milan-Inter ju, när Lukaku och Zlatan började bråka.
Exakt.
Det var ju vändningen för Milan, i negativ riktning, ja, då.
Och sen började det hela liksom San Remo-festivalen bubbla.
Ja men det kom ju sen liksom, det hade börjat sådär och sen hände det och ja, men Milan torskade. Men grejen när du har en vass sportslig ledning, det är att man lär sig ju faktiskt av sina misstag då också. Så Paolo Maldini, han är ju redo i januari.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Och dels addera spelare till den här truppen, men också sådär finslipa lite. Jag tror att han ser så jävla klart på våren också, mycket tack vare det som hände. Jag tror att Olivier Giroud, alltså när han kom i somras, som han har två stycken nior, jag tror det är också liksom en lärdom man fick från förra säsongen, att när man Zlatan kommer inte spela 38 omgångar här. Han kanske bara spelar 15. Och då måste vi ha en klassnia som garanterar mål för oss. Så nej, men det här Milan kommer inte, alltså klart att kommer tappa poäng, men att tappa 16 mot Juve kommer inte hända. Ja, skulle det vara 10 mot Inter? Nej, jag tror inte det kommer hända heller. För att man har lärt sig så mycket. Och sen så Napoli då. Herregud. Tre mål har släppt.
Ja, men de är så sega, de är så tunga, de är så jävla svåra att besegra, alltså. Det är helt sjukt. Och jag tyckte det syntes ganska tydligt igår på Spalletti hur han känslomässigt och kroppsspråksmässigt firade den där slutsignalen att han går för titeln. Som han går för ligatiteln nu. För nu vet han att liksom, Juventus kan vi nu börja liksom förhålla oss till som att det kommer inte gå. För som du säger, tappa 16 poäng. Det gör inte de där två lagen. Det går inte.
Och jag tycker också sättet han beter sig, eller sättet han pratar på presskonferenserna. Uppstod ju en liten situation kring Lorenzo Insigne nyligen. Och då började lokalpressen, sen även rikspress i Italien började med ganska kraftfulla rubriker, menar på att det fanns en schism mellan Spalletti och Insigne, och man, ja, men du vet, började spekulera i vad det skulle kunna innebära framåt för det här Napoli som leder ligan. Men det skjuter han ner direkt, och han gör det med ilska och en jävla tydlighet så här på presskonferensen. Så han vill ju inte ha något jidder kring det här laget, och det tycker jag också är ett tecken på att han har bestämt sig. Att det här ska vi fan vinna, då ska inte någon jävla lokalpress få komma in och ställa till det här för oss. Sen är det ju skitråkigt, för det ska ju fan sägas att det är ett Stadio San Paolo utan entusiasm. Kurvorna sjunger inte. Man ställer sig, jag lyssnade på radio igår här, man ställer sig frågan vad fan det är som händer och hur man kan få tillbaka det och hur kommer liksom den här säsongen att bli. Fan, nu kanske man äntligen, efter alla de här jävla åren och de senaste försöken man har gjort, nu kanske man står där liksom, men var är publiken? Nu ska ju koka på San Paolo nu. Men den här schismen
mellan Diego Armando Maradona.
Ja, exakt. Det glömmer vi. Al Maradona. Nej, men och den här schismen mellan De Laurentiis och kurvorna och sådär. Alltså det är också jävligt tråkigt.
Men alltså, tror du inte att det finns inslag av det du pratade om med Fiorentina-supporterna gentemot Vlahovic där också? Att nu, snart en tredjedel in i ligasäsongen, tror du inte det kommer finnas liksom ett tydligt anslag från supporterna som, alltså, där de känner att är det nu det händer, då ska jag fan vara med, för att i slutet av dagen, till syvende och sist, så är det liksom den ljusblå Napoli-tröjan som jag är här för. Det är inte De Laurentiis, det är inte liksom konflikten. Eller?
Nej, men det är så stora grejer det där, så det är omöjligt att veta. Det skulle kunna, det är inte säkert att det blir så. Sen kanske publiken ändå dras med och sluter upp och det blir passionerat på San Paolo igen. Det är omöjligt att veta, men jag tycker ändå man kan dra en liten parallell kring liksom när det blir tjafs mellan, som i Malmö, mellan klubben och supportrarna. Jag såg att de protesterade också. Man protesterar ju ofta med det liksom kraftfullaste man har, det vill säga att man inte dyker upp. Man skulle väl delvis också kunna prata om det vad det gäller svensk supporterkultur med villkorstrappan, polisen kontra supportrarna, neddragningar. Alltså det som händer, som jag tycker man har pratat ganska lite om i Sverige, nu bara kastar jag mig över den bollen igen då. Det är ju liksom vad det här, visst det blir protester, det kanske urartar i form av våld. Jag vet att många ställer sig frågan, vart ska det här sluta? Ska någon behöva dö innan man liksom försöker med dialog igen? Men det jag vet från Italien, det är ju att det här kriget som just nu pågår mellan supporterna och polisen i Sverige, det kommer urholka passionen. Folk kommer inte orka. När du börjar riskera, håller en begal så riskerar du 3 år, och det som händer med Malmö-supporterna, att de kommer hem, du kanske förlorar ditt jobb och jag menar, du börjar prata om ditt liv och din framtid. När riskerna blir så pass stora, då riskerar man att ta bort väldigt mycket av den passion som finns. Och tar man bort ultrasupporterna från läktarna, det måste liksom alla förstå. Tar man bort dem, då har vi inte det trycket och den liksom varma inramningen, den levande inramningen som vi har idag. Utan alltså det går inte, jag vet att jag har sagt det förut, men det går inte att plocka russinen ur liksom ultraskakan här och säga, vadå, kan vi inte bara sjunga? Och måste vi elda? Måste vi sjunga hatramser? Kan vi inte bara liksom höja på laget? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Alltså det kommer aldrig hända. Då är det dött. Och det tycker jag man ser, alltså om jag ska jämföra Franki idag jämfört med 2003 när jag köpte mitt första årskort. Alltså det trycket i Serie B hemma mot Messina, det är borta. Och det är borta för all framtid. Och det är borttaget tack vare att man började med elektroniska vändkors 2008. Alltså, nu hårdrar jag det dit, men alla förstår vad jag menar. Alltså, och dit är vi på väg i Sverige. Bara så alla fattar det. Vi är på väg dit. Vi kommer tappa passionen. Folk kommer inte vilja riskera. Och då kommer folk ställa sig frågan, varför inte lika bra tryck nu här 2028 som det var 2019? Fan har hänt egentligen? Ja, men det kommer sakta dö. Jag ser den exakt samma utveckling hända i Sverige som har hänt i Italien. Så är det fortfarande bra. Det är inte så att jag inte har trevligt. Liksom.
Den är både glasklar och idag också dystopisk, din spåkula.
Ja, ja, men det är det verkligen. Jag återkommer till det. Men jag tror helt ärligt att de flesta som lyssnar på den här podcasten inte förstår vilken jävla dyster framtid vi går till mötes i svensk supporterkultur, tyvärr. Och fan, full jävla cred och alla snitslar som finns som bankas ut till alla som står emot och alla som fortsätter, trots de risker som finns, att stötta lag och vara med alltid oavsett. Alltså utan dem så kan vi lägga ner allsvenskan. Här i Italien finns i alla fall lite bra fotboll att kolla på. Och det kan väl vara trevligt titt som tätt.
Jag vill gärna ha några motargument där eller någon annan slags prognos som pekar på det motsatta, men jag känner inte riktigt att jag har det, så att jag får nog ta plats.
Nej, det är väl att de står emot,
på ditt dystopiska tåg där. Ja, kanske, men Jag vet inte, jag tror som du att hur länge orkar man det? Det är väl fullt naturligt och mänskligt också att man blir avtrubbad, att man tappar i geist, att man inte orkar hur länge som helst. Så att det är väl fullt rimligt också. Skitsamma, jag tänkte bara kort sy ihop den här säcken. Jag vet inte hur vi hamnade här från Milans potentiella titelstrid. Jag skulle bara vilja säga det att det slog mig nu när vi pratade om Milans förmodade scudetto-jakt här resten av säsongen. Att om de skulle torska mot Porto här i veckan i Champions League så är det sån jävla blessing in disguise. Det som först kan tyckas då vara ett fiaskoartat Champions League-gruppspel. 4 förluster, 0 poäng och Milan tillbaka i Champions League efter 7 långa år. Och det här var sättet man dök upp i turneringen på igen. Ja, fast den där fjärdeplatsen tror jag är så jävla mycket mer att föredra framför tredjeplatsen för just Milan sett till det tabelläge man skaffat sig i Serie A. För tredjeplatsen innebär Europa League-spel och det vet vi hur mycket det kostade för just Milan i våras när det parallellt skulle liksom jaga Scudetto samtidigt som det skulle spelas mot, det var väl både Röda Stjärnan och Lille och Manchester United och, ja men alltså, det är väl klart att det sliter liksom. Och så slutar det med ingenting. Det blev varken hackat eller malet. Man åker i någon kvartsfinal eller semifinal i Europa League och så tappar man de där poängen. Ett par spelare kanske behöver roteras bort och det är någon som går sönder här och, alltså jag tror att jag säger inte att liksom Milanisti behöver sitta och hoppas på torsk mot Porto. Men jag tror att i liksom nästa steg, om man tänker på det ett varv till, så är ju en fjärde plats mycket bättre för Milans återstod av säsongen än en tredje plats.
Jag är mycket beredd att hålla med på det. De har inte truppen heller riktigt att slåss på två håll. Det finns ju bara en sak i Milans värld. Alltså det är att vinna titlar. Så att skulle man kunna komma tillbaka till det, speciellt så här som Inter vann förra året och bröt Juventus svit. Det är klart att de vill vara där också då. Nu börjar de gå mot sitt slut. Vi har firat 25 år i Sverige tillsammans med K-Rauta de senaste veckorna. Och idag skulle jag vilja slå ett litet slag för bad och bastu. Ja, men vad passar inte bättre nu när det blir lite kallare än att gå all in och satsa på en bastu? K-Rauta har precis allting och dessutom har de 20% på Harvia produkter. Vi pratar om varor och tillbehör för att få både den snyggaste, men också viktigt här hörni, den varmaste bastun. Gå in på K-Rauta, ta hjälp av deras projektplanering om ni ska bygga er en bastu. Det är högklassig service vi pratar om och du kommer, jag lovar er, du kommer att bli supernöjd. Vi säger för sista gången då under de här jubileumsveckorna, grattis K-Rauta till 25 år i Sverige. Hoppas att det blir 25 år till och inte bara 25 år, fortsätt i all oändlighet. Stort grattis K-Rauta!
Nu till England. Tottenham skickade ut här under måndagen. Daniel Levy och Paratici och gänget skickar Nuno Espirito Santos. Efter, ja vad fan har det gått? Inte ens 3 månader av Premier League-säsongen. En Premier League-säsong som vi kanske ska komma ihåg inleddes alltså med 3 raka Spurs-segrar och serieledning efter 3 omgångar. Då var det Liljevitt i toppen och Arsenal i botten. Alltså det går så jävla fort i hockey ibland. Men det har ju varit en Tottenham-säsong som har varit direkt jävla deppig att följa. Harry Kane-soppan slutade med att han blev kvar, men han har sprungit runt som en skugga av sig självt. Nunos fotboll har varit peta ur sig ögonen dålig. Det var någon slags bottennapp borta mot Crystal Palace där man uppmätte det lägsta expected goals-siffran i Premier League-historien sedan man började mäta. Och nu i veckan då så torskar man stort, klart och hemma mot Manchester United. Det är Manchester United som Liverpool gjorde precis vad de ville med bara några dagar tidigare. Och det fick droppen att rinna över. Nuno är borta. Nu så talar det väl det mesta för att Antonio Conte svarar annorlunda på frågan som han då enligt uppgift ska ha fått i somras då han sa nej. Och att han nu säger ja i och med att Solskjaer eventuellt blir kvar då i Manchester United. Men i sammanhanget så nämns ju även då Graham Potter från Brighton.
Gör det han om det att Pochettino... på allvar?
Ja, det ska jag säga. Det
men när ska han börja? Nästa sommar? Eller? För han tränar ju Brighton den här säsongen.
Jo, men det går väl att hosta upp deg för tränare.
Alltså får du ens göra byta tränare sådär, köpa en tränare mitt under säsong?
Ja, det,
det måste ju ske ett slags byte i något slags läge så att säga. Du kan ju inte bara byta lag i den elfte omgången. Det tror jag inte ens du får.
Ja, eller så är vi på
plats
komma, där
kan
tränare...
Kan du komma på någon tränare som har bytt lag? Alltså så här, blivit utan att fått sparken från det andra laget under säsong?
Hmm.
Jag tror inte ens du får göra det, om jag ska vara ärlig. Så då är det ju sommar typ. Jag tror så här, bryter med ett lag så... Så till och med finns det någon slags regel. Fan vad skönt det är att bara ligga i floren och gissa här. Men jag måste ändå protestera lite för att jag har magkänsla av att det inte går. Jag kan inte komma på någon som har gjort det heller. Ja, nu sitter väl alla våra hundratusentals lyssnare på svaret. Så vi låter väl dem veta bäst och twittra in då.
Fan alltså, det bara snurrar i skallen. Vem som skulle kunna ha liksom... rivit upp sitt kontrakt och lämnat under
pågående. Nej, det finns inget. Det är det som är problemet. Jag tror inte du får.
Brendan Rodgers plockade inte Leicester honom från Celtic utan att han fick sparken. Är det så att man gräver fram ett korrekt svar sådär bara på volley? Nej, jag vet inte. Jag garderar mig för att jag kan ha fel.
Det är från en annan liga också.
Visst. Det kanske det.
Det är väl en jävla skillnad.
Graham Potter nämns i alla fall i diskussionen. Det pratas också om att Mauricio Pochettino faktiskt skulle kunna tänka sig att släppa PSG-projektet och återvända till den klubb han har pratat så varmt om sen han lämnade, och han har pratat om att de har unfinished business och så vidare tillsammans. Det snackas ju även lite Paulo Fonseca, men jag tror, om jag nu ska dela ut ett tips till Spurs, Levi och Paratic, att lägg ner portugisspåret här ett tag. Det kan vara klokt.
Ja, sen är det Pochettino, alltså, så här, jag tror inte på honom i PSG. Jag vet inte vad det är. Jag trodde inte på honom från början. Han ska vara i typ Spurs, eller kanske bara ska bli one club manager som Ferguson i Spurs. Så jag gillar inte Pochettino speciellt mycket heller. Tycker inte.
Ja, men framförallt så är väl känslan att bra som jag var Spurs, inne på liksom, han har ju pratat så jävla varmt om Spurs hela vägen. Alltså, våra vägar ska korsas igen och någon gång kommer jag tillbaka.
Bara gå dit då? Maxa ur det laget. Det lilla skitlaget. Jo, alltså... Maxa ur det här, allt han har där.
Men vad tror du det skulle innebära om det nu blir Conte då? Som vi ändå får hålla som ganska tydlig första favorit här till gigget.
Alltså, du kan inte käka på en 100 euro restaurang med en 10 euro sedel, Gugge. Alltså, det går inte. Och Conte, han vill bara gå på Guide Michelin-krogarna. Du vet, han vill bara ha det bästa, han vill vinna titlar. Så, ja, jag vet inte fan. Vad ska han i Spurs göra? Så känner jag.
Jag tänker att liksom så här, om Paratic tar dit honom, ja, men då har de väl ändå liksom en synkad take på vad det är som ska göras. Så det finns ju kapital att hämta
inledningsvis
i,
ja, men om
Harry
du frågar
Kane,
vad jag tror liksom.
Jo, men skaffar man sig inte en 100 euro sedel då om man säljer Harry Kane?
Nej, men alltså problem med Conte var ju att han var förbannad för att Lukaku skulle säljas ju från Inter. Så löste ju inte det så här med Dzeko och med Korea, och man ställde ett jävligt bra lag på banan när säsongen började. Men bara han hörde att Lukaku skulle säljas så blev ju han vansinnig. Mm. Förr eller senare så, alltså Tottenham kommer ju alltid vara en 50 euro restaurang.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Det kommer aldrig vara 100 euro. Och Conte vill ha 100 euro. Så jag menar så här, visst i början kanske det kan flyga och det kan funka och han kan göra avsluta säsongen bra med Spurs. Sen kommer det där jävla sommarfönstret och Conte ska börja bråka om att han får för lite pengar och för dåliga spelare. Så har han ju alltid varit. Från Juventus.
Det kanske bara är så att Graham Potter är det bästa alternativet.
Jag vet inte, är hennes ett bra alternativ? Det vet jag inte. Alltså jag förstår att han är en bra tränare och han har gjort det jättebra med Brighton och tidigare, men jag vet inte.
Alltså jag blev så jävla imponerad återigen av Potters liksom fotboll och hur hans lag ser ut i lördags när jag kollade på Liverpool-Brighton. Liverpool bara liksom rusar över dem. Nu har ju Brighton ett jätteläge bara några minuter in i matchen och tar ledningen, men sen så vänder spelet. Jordan Henderson gör 1-0 och man fyller på med 2-0 och Mané får 3-0 bortdömt och det känns bara som att men Liverpool är helt ostoppbara. Det går liksom inte att stå emot dem. Det är bara att inse att vissa lag får man liksom bara försöka hålla nere siffrorna och så går man vidare med livet och så försöker man vinna nästa match istället. Men den där jävens lag, alltså, de bara fortsätter tro på det, de tar tag i bollen och de hittar sina trianglar och de börjar närma sig sista tredjedelen och de hittar kombinationsspel och de hittar in i boxen, de hittar avslut och de får in ett mål och de börjar tro på det och det är liksom, det är inga konstigheter. Spelare för spelare så är det ett skämt vilken jävla kvalitetsskillnad det är. Vissa spelare springer inte, vem är det där? Vem fan är det där? Och han spelar fotboll mot några av de absolut högst skattade spelarna i världen och de ser bättre ut än vad de gör. Och 2-2 både hänger i luften och kommer välförtjänt, och när 2-2 kommer då är det Brighton som går för ett segern. Alltså det är inte Klopp då som kan stå på linjen och vrida och vända och trycka på någon knapp och få Liverpool att liksom agera annorlunda, utan det är Potter som har bara, han har tagit den där matchen från Liverpool, från Klopp, från Anfield, från The Kop och gjort den till sin, för att hans jävla lag spelar en fotboll som är det är helt oemotståndligt alltså.
Ja, nej men alltså jag hör vad du säger, och när jag raljerar lite kring Graham Potter och är han så bra, så är det ju mer liksom, är han rätt för Spurs? Är det tränaren liksom som ska vara där? För de måste ju hitta rätt nu efter Pochettino. Alltså de behöver ju precis som många andra klubbar men hitta en långsiktig lösning som man tror på och som man har tålamod med.
Helt ärligt, alltså jag kan låta liksom för pro Potter här, men jag undrar om Graham Potter är en mismatch med någon.
Jag fattar. Men så sa man ju om Pochettino väl också, en tränare som bygger lag långsiktigt och som spelar en bra fotboll och sådär, men det funkar inte PSG. Jag tror inte det kommer göra det.
Nej, kanske inte för Pochettino.
Nej, men Graham
Potter i PSG. Sätt Potter i PSG, då är det över. Alltså då är det game over. Du behöver inte ens spela Champions League kommande 4 åren.
Ja, jag fattar. Okej. Okay. Ja, nej men fan, jag omfamnar det. Jag hoppas att du får rätt. Hoppas att han kommer till Spurs. Hoppas. Ja,
vi får väl se vad som händer med Spurs i alla fall. Det är återigen bara att konstatera att det går jävligt fort i den här branschen och att det som känns och ser ut på ett visst sätt bara för några månader sedan kan sluta helt annorlunda när matchen har spelats och bara några få veckor, ynka månader gott. Vad har du mer insupit, tagit in och konsumerat under helgen? Såg du någonting från det baskiska derbyt igår eller?
Absolut. Jag satt både med Stellas dator och telefon här och kollade matcher på hotellrummet och hade jävligt mysigt. Fan, det är kul när man har varit på en match, alltså man kände ju den där stämningen som ändå gick ut genom skärmen, för det tror jag nog många kände. Baskderbyt, det vänskapliga baskderbyt är ju faktiskt väldigt speciellt, det blir bra tryck. Ja, när man har varit på en sån match också, då är det på något sätt som man känner extra mycket. Och sen så då Alexander Isak, vi minns ju hur det gick när vi var där, succé, stående ovationer och så vidare. En stora stjärna, så fick han göra mål igår igen. Ja, men en härlig match.
Mm. Det var ett ruskigt tryck på läktaren. Och alltså när de efter 1-0-målet där alla vänder sig om och hoppar bara i armkrok eller armarna över varandra. Så det är Sen är man inte bortskämd med den stämningen från vare sig Anoeta eller speciellt många andra spanska arenor många gånger. Men det är så jävla nice när det lever upp så där och det blir ett grinigt derby. Och som du är inne på, det är liksom, det är någon slags vänskaplig touch över hela sammanhanget. Men igår märkte man ju att Athletic Club pallar ju fan inte se Real Sociedad befästa någon serieledning. Och Real Sociedad vet att med det här läget så har vi en jättechans, kanske inte att gå hela vägen och vinna ligatiteln, men i alla fall ta den där Champions League-platsen som skulle vara liksom nästa steg i deras utveckling under Alguacil och den generation spelare de har fått fram och den truppen de besitter. Så att det var ju verkligen liksom höga insatser och det small och det var glidtacklingar och det var tjafs och det, man kände verkligen att fan, det här är en match som är upppumpad på nästa nivå.
Ja, men verkligen. Superhärlig match. Varmt tips till alla som undrar var de ska åka i Europa och se matcher som kanske inte är de självklara matcherna. Nu när man börjar kunna resa igen, fan, åk till San Sebastian, se ett baskderby. Det ska fan upp där, är absolut inte som någon slags topp 5 upplevelse kanske, men eller beror ju på i och för sig vad man söker. Vill ha god mat, härlig stad, vågorna i Biscayabukten som liksom bara som bara väller in på stranden i San Sebastian och men fan, det är en stor fotbollsupplevelse, men inte bara.
Från den allsvenska helgen och guldstriden så tar man ju såklart med sig Malmö FFs vändning borta mot Sirius på Studenternas. Colak hoppar in, kvitterar, trycker in 3-2 på tilläggstid. Alltså, inte det där ett guldmål? Du vet inte fan vad ett guldmål är. Alltså. Är det ju såklart ett par matcher och jävla massa poäng kvar att spela om. Men det kändes verkligen som när Colak tryckte in den där bollen att ja, där var det. Där var guldmålet.
Ja, nej, men det föll sig så pass bra här nu med resa och allting som hände, trots att det är ett jävla show att liksom få med sig alla barn och ta sig mellan gator och hit och dit. Att jag faktiskt såg sista 30 minuterna på den här matchen. Vilken rock'n'roll fotboll det var. Så jävla var det vände och smällde. Och även om Malmö kom tillbaka och kvitterade så hade ju Sirius alltså mer eller mindre öppet mål. För visst var det precis efter att Malmö hade kvitterat. Mm. Det var stökigt framför mål. Jag får mig att det var det i alla fall. Men det var en match som hade kunnat sluta precis hur som helst. De matcherna ska också ha vunnits när du summerar en guldsäsong. Och, jag tyckte det var väldigt mycket guldsmak över hela matchen faktiskt.
Och även fast man inte ska räkna bort Elfsborg, det har man ju lärt sig den här säsongen inte minst, så kändes det som att på samma sätt som att Malmö bedrev en riktig så här guldmatch i Uppsala, så var det ju raka motsatsen för Elfsborg i Norrköping, när man då går från en välförtjänt ledning tidigt in i matchen och man har den där ledningen som gör att om man bara liksom håller i den ett tag till så kommer ytorna komma, och man har visat hur otroligt skicklig man är på omställningsspelet och kontringsspelet. Men så tar Simon Strand det där röda kortet som, fy fan vad det hängde i luften alltså. Och där vänder ju hela matchen och alltså ger man Rickard Norlings Norrköping över en timme med en man mer och uddamålsunderläge, ja, men då kommer de inte förlora den matchen. Så skicklig är ju han på att identifiera vad det är som, alltså han predikar ju det tålamodet som krävs. Han vet ju att man måste sätta fart på bollen, att man måste få Elfsborg att jobba. Och det är ju precis det som händer. Alltså när tvåan kommer, då känner man ju bara att de kommer trycka in vinstmålet också. Och så får Elfsborg Fredrik Holst utvisad på det. Så det var ju så här dubbel, trippel smäll för Elfsborg. Det kändes som att, ja, som sagt, det är för tajt i den där toppen och Elfsborg har bråkat sig in i den där guldstriden förut igen. Men fan, vilken käftsmäll de åkte på. Samtidigt då som Djurgården gräver fram en 1-0 mot Öreskärt och liksom, på något sätt tar sig ur den här helgen som vinnare.
Nej, men precis. Även om det bara är 3 poäng upp till Malmö så räknar jag bort Elfsborg från... Det är bara 4 omgångar kvar efter det här. De tar inte igen 3 poäng på Malmö på de här sista 4 omgångarna. Precis som om AIK inte vinner mot Halmstad idag, då är det över för dem också. En poäng där, de har 48. Oj, det är bara 3 poäng bakom Malmö. Nej, då är det kört. Då räknar jag bort dem. Då är det Malmö eller Djurgården. Med Malmö som favorit.
Ja, det är en infernaliskt spännande guldstrid vi har i Allsvenskan. Det har vi sagt ett par gånger nu, men det tåls att sägas igen. Jag är dessutom lite jävla ovan fortfarande med att Allsvenskan håller på hela vägen in i december numera. Alltså det brukar ju vara den här helgen som Allsvenskan avgörs. Första helgen i november. Det är då allsvenskan har gått i mål tidigare. Men sen så kom pandemin och man sköt upp allting och man drog ut på spelschemat och det har hängt kvar. Och, ja, jag vet inte om det är det här man ska vänja sig vid. Det är lite härligt, men jag vet inte, all förändring är inte bra.
Nej, men vadå, nästa år så ska ju väl Qatar-VM dra igång i november någonstans, va?
Exakt.
Ja, då kan man ju tala på spela.
Återstår väl att se hur spelschemat ligger då.
Ja, jo, exakt. Jag menar bara, det är kanske ingenting vi behöver vänja oss vid eftersom det kanske redan är ändring redan nästa säsong. Så.
På tal om Qatar-VM, Janne tar ut sista VM-kvaltruppen för hösten imorgon tisdag. Vi hoppas väl och tror att Zlatan kommer vara med. Det är ju som ni vet för det här laget, Jorgen borta först, Spanien borta avslutningsvis. 4 poäng räcker för gruppseger och en direktplats till fotbolls-VM nästa år. Fan, vad det börjar bli lite pirrigt nu, va?
Och jag ser så jävla mycket fram emot den här kvällen när Sverige har tagit 3 poäng borta mot Georgien. Zlatan har liksom visat sin kraft och bara bänka mig framför Grekland-Spanien. För jag jobbar Grekland där, alltså. De är fan luriga, grekerna. De kan ta en pinne mot Spanien där. Då är det klart, vet du. Så jag så innan vi börjar prata om Spanien-matchen så vill jag bara fokusera på Georgien borta, Grekland-Spanien.
Trupputtagning imorgon alltså. Då drar även den fjärde gruppspelsrundan av Champions League igång. Vi öppnar Champions League-studion redan klockan 18.00 i och med att Malmö spelar hemma mot Chelsea 18.45. På onsdag så startar vi sedan 18.30. Snackar i en kort studio upp Milans match mot Porto innan vi fortsätter den kvällen hela vägen fram till midnatt. Så att var med oss på Simor och Telia. Där streamar ni samtliga matcher från den här turneringen. Och via telia.se/sport eller simor.se/sport så kan ni införskaffa det abonnemang som passar just er plånbok och fotbollspreferens allra bäst. Gör det så ses vi förhoppningsvis i rutan redan imorgon.
Och på tal om Champions League, Gusten, vi är ju starka på spelet, va, i Champions League. Kommer in med styrka här nu inför tisdag och onsdag. Så vi kör en tisdagstrippel och en onsdagstrippel. Ni hittar dem under godbitar, boostade odds på Betsson. Vi ska göra jobbet hela vägen in. Skicka såklart ut på sociala medier när vi har knåpat ihop våra tripplar. Och på tal om budskap, Gugge. Jag skulle vilja säga någonting om nydesignade, fräscha, härliga Celsius-burkarna. Vad säger som Blood Orange? Vad säger som Frozen Berry? Peach Vibe! Fy fan. Alltså italienarna vet ingenting. Jag gick in i närmsta snabbköp här nere i Italien och tänkte jag skulle ta med en Celsius när, du vet, barnen hade krånglat lite. Man hade varit på match och man ville pigga upp sig lite. Få en härlig, krispig Celsius. Tänkte på den här peach vibe. Men ni får utöka Celsius. Ni får liksom ta över den italienska marknaden så jag hittar det även här. Hur som helst, nu när det är höst och alltihopa, så glöm inte bort, drick Celsius nydesignade fina burkar. Och sen skulle jag bara avslutningsvis vilja pusha för den tävling vi har tillsammans med Lavazza som går live imorgon på Instagram. Det är jättefina priser i potten om man har chans att vinna en exklusiv kaffemaskin och Lavazzas nya aluminiumkapslar. Ni som inte har testat dem, gör det. Qualita Rossa på aluminiumkapsel. Tänk vilken jävla grej, va, få sig en espresso hemma. Men det var det med budskapet, Gugge. Nu ska jag ner och dricka en Lavazza ner på torg istället här i Florens.
Underbart. Hör du, hälsa dina tjejer. Håll hårt i dator och mick till torsdag någon gång när vi hörs igen.
Ja, men det har faktiskt varit lite drama här på morgonen. Det är bra att du säger det. Det är bra att vi påminns. För vi satt på ett av de större torgen här, Piazza della Signoria. Och åt lite frukost och min Stella, hon är blivit så stor nu så hon är i handväska och så har hon hängt den över stolen. Och det är någonting man inte ska göra när man åker till Barcelona eller San Sebastian eller Florens eller Rom eller vad man åker, så är det ju att hänga sin väska över stolen, givetvis borta, och ingen hade sett någonting.
Naivt. Naiva exakt. Stella ångar på där nere.
Ja, men till min stora glädje Så she fick tjuvarna. Det låg 5 euro. Hon har inte börjat använda sin handväska så som man ska än. Hon hade 5 euro där i. Inga AirPods, de låg kvar på rummet. Telefonen hade hon i handen. Så gotta er med det, tjuvar. Har ni 5 euro och latsar. Exakt. Tur i oturen.
Ja, hörni, nu kör vi Champions League i några dagar och så hörs vi igen på torsdag. Ta hand om varandra till dess. Ciao tutti.
Ciao tutti.
De vill surfa vågen som det kostar rika, men jag och Sackers inte kompatibla. De står och klappar när man toppar listan. Inga ormar bjudna när vi kommer fira. Lyckligt lottad lever Dolce Vita. Don Juan fick sin Don Juanita. Så allt är bara plus när jag låser dealar. Ingen fucka upp, ingen gå upp pipan. Har målat länge på min Mona Lisa. Droppat massa anabola låtar. Jobbar fredag, lördag som det måndag, tisdag. Så när kommer plattan, fråga Dida. Låt dem bara hänga på låset och vänta en stund. Och låt det bara regna applåder, pengar och guld. Ha huvudet i det blå, jag får aldrig nog. Kan ta det högre upp än där fåglarna bo. Det sticker dem i ögonen, no mon amour. Önskar alla mina hatare strålande sol. Strålande sol, bara strålande sol. För det sticker dem i ögonen, no mon amour. Jag väljer inte regn om jag får en miljon. Önskar alla. Visa vägen med tända bengaler. Ring, 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 the alarm. Högre, tinnit så vändes i graven. Lägger bars i oändliga rader. Ända tills att det regnar pokaler. Vi ska fira som megalomaner. 5 miljarder, brända vid baren. Dunk i ryggen, flera hundra stycken. Många motherfuckers, ingen klapp på axeln. Utan er, jag inget, inga undanflykter. Ni andra är kackelacker. Så jag tackar alla som har varit där sen bofaller alla. Stått och skriker tills ni tappar andan. Lämna stället med en gadd i pannan. Hoppas du får strålande sol när du står där och glor. Och du vet, du kan sluta spela hård för jag såg att du log. Ha huvudet i det blå, jag får.